kommer att bli en del bibelord här, men det är faktiskt Bibeln vi bygger på, eller hur? Ingenting som någon av oss kan säga kan egentligen lägga till eller dra ifrån det som står i ordet. Det är alltid det som predikar bäst. Är det. Första krönikeboken 29. Jesus, jag ska bara tacka dig för att du är med i min förkunnelse här. Jag ber att du ska göra ordet levande, heligande. Vi är beroende av dig, Herre, både när vi lyssnar och när vi talar. Tack, Herre, att du lyfter fram det som ska lyftas fram. Amen. Så här står det. Kung David sa till hela församlingen. Min son Salomo, den enda som Gud har utvalt, är ung och vek och arbetet är stort. Till detta palats är inte för en människa utan för Herren Gud. Därför har jag så långt jag förmått skaffat guld till det som ska vara guld i min gudshus, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä. Dessutom har jag skaffat onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, ja, alla slags dyrbara stenar, liksom marmor i mängd. Eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, utöver vad jag förut har skaffat till det heliga huset. 3000 talenter guld, guld från Ofir. Är det någon som vet hur mycket 3000 talenter guld är? Det är 110 ton och i dagens värde så motsvarar det 3,82 miljarder dollar. Och är det någon som är snabb i huvudräkning kan ni gånga det med 704 tror jag dollarn ligger i nu. Så förstår ni vilken oerhörd summa det är. 7000 talenter renat silver. Det är 260 ton och det motsvarar 187 miljoner dollar. Så gånger det med 7,04. Helt plötsligt så blev det svindlande summor, va? Som kung David han gav. Jag gav det här för att överdra byggnadens väggar med. För att göra guld av det som ska vara guld. Och för att göra silver av det som ska vara silver. Ja, till all slags arbete som utförs av konstnärer. Vem vill idag bära fram sina frivilliga gåvor åt Herren? Det här ordet som det står, vem vill idag bära fram sina frivilliga gåvor åt Herren? Det betyder, vem vill bära fram sina gåvor som en präst? Avskild, helig. Vi är ju ett allmänt prästadöme, eller hur? För Gud. Med en helig kallelse över våra liv. Och när man kommer med det man har att ge, då handlar det givetvis inte bara om pengar. Vi är ju inte i närheten av de rikedomar som David han har. Men det handlar om att komma med ett villigt hjärta. Det handlar om att komma med glädje när man går till kyrkan och ger till Guds hus. Man kanske kan fundera på vad skulle Salomo tycka? Och hela hans arv som gick åt skogen. Visst tänker man så? I varje fall min mammas generation tänker så. Man vågar inte röra det man har sparat på banken. För det ska ju gå till de som kommer efter. Och jag försöker säga till mamma. Men använd det. Det är ju du och pappa som har sparat ihop det. Men ändå så finns det här tankesättet. Men det är faktiskt så att när David han sådde. Så blev Salomo välsignad. För Salomo han blev ännu rikare. Än vad David han blev. Vi fortsätter. Familje, hövdingarna och Israels stamhövdingar, överbefälen och underbefälen, liksom tillsyningsmännen över kungens arbete, bar fram sina frivilliga gåvor. Det gav till arbetet på Guds hus 5000 talenter guld, 10000 dariker, 10000 talenter silver, 18000 talenter koppar och 100000 talenter järn. Var och en som hade ädla stenar gav dem till skatten i Herrens hus under gersoniten Jehiels vård. Det är nästan svårare än finska. Då glädde sig folket över deras frivilliga gåvor. Till av hängivet hjärta bar det fram sina frivilliga gåvor åt Herren. Också kung David glädde sig mycket. David lovade Herren inför hela församlingen. David sa, lovad vare du Herre, vår fader Israels Gud. Från evighet till evighet. Dig Herre till oss storhet och makt, härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad som är i himlen och på jorden är ditt. Ditt, o Herre, är riket och du har upphöjt dig till ett huvud överallt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder överallt och din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag? Och vad är mitt folk att vi själv skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt och ur din hand har vi gett det åt dig. Jag tycker så mycket om det här ordet. Vad är väl jag? Vad är väl mitt folk? Vem är väl jag att jag skulle kunna få fram de medel som behövs för att bygga församlingen i Bålsta? Vi kan ju dra ner det hit. Vem är jag? Vad har jag för ekonomi till att göra det? Men så säger han i samma andetag att allt det här, det har kommit ur din hand. Allt som vi äger, allt som vi har, det har vi fått av Gud. Och så säger de, jag har jobbat bra många år och bra många timmar för det. Men ändå så kommer det från Gud. För utan honom så är det ändå bara världslig rikedom. Aktier kan krascha, till och med Swedbank och Nordea kan gå omkull. Jag har ingen säkerhet för det. Men med Guds välsignelse över våra saker så har vi en säkerhet. Hur viktigt är det egentligen att vi, hur vi hanterar vår ekonomi? Jag tänker på det. Jag vet att det finns en äldre generation där tionde till exempel, där har man med sig. Det sitter i ryggmärgen. Men så finns det en mellangeneration och en liten yngre där tiondet många gånger hänger på vilken inkomst man har. Och så har vi en yngre generation där det går fram en väckelse där Gud rör ungdomar idag både i bön och i givande. Jag tänkte på det när jag läste om hur Johannes Amritz och de startar sin kyrka nu och hur de har renoverat de här lokalerna som har kostat massor av pengar. Människor har varit med, det har blivit 29 frälsta under sommaren och 9 har blivit döpta, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Unga människor som brinner och som är hängivna för att se andra frälsta. Så det är så gott att det håller på att hända en generation där. Men ändå, hur viktigt är det? Hur vi hanterar vår ekonomi. Jesus säger att den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon. Vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Det är ju så att Jesus han vill ju vara herre på varenda område i vårt liv. Och som pingstvänner så predikar vi mycket om de andliga nådegåvorna, eller hur? Profetians gåva, kunskapen, helandets gåva. Gåvan att befria människor, att tala tungotal, att tolka tungotal och så här. Men ibland undrar jag om inte det kan vara så att om vi inte kan hantera det vi har i handen. Om vi inte kan hantera vår ekonomi. Om inte Gud får den, det är det jag menar med hantera. Hur ska han då kunna anförtro oss de andliga gåvorna? Och veta att vi handskas ordentligt med dem. Jag ser att du rynkar ögonbrynen där. Jag menar inte att vi ska betala för andliga gåvor. Men någonstans är det väldigt handfast det vi har och håller i. Men det är vi så rädda om. Men de andliga gåvorna, där man får profetera för människor, där man får be för människor, där man, de är liksom, förväntar vi oss att de ska vi ha. Förstår ni vad jag menar? Jag tror att Gud vill pröva oss också i det ekonomiska. och se, kan jag få hålla i det som ni håller i? Det står i andra Korinthierbrevet 9:8. Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Jag kan ju säga ärligt som pastor i församlingen att det är nog inte så ofta jag ger i överflöd. För jag är också rädd när jag tittar på min lön, när jag vet att jag ska betala räkningar, när jag vet att det här ska fungera. Men de gånger jag har gett i överflöd, gett mer än det jag har, höll jag på att säga. Ibland har jag tömt bankkontot om Gud har sagt det. För mig innebär inte det så mycket i summor, men det är mycket för mig. Så har Gud kommit tillbaka och välsignat i fullt mått och mer därtill. Och det står ju att Gud har makt att låta all nåd överflöda. Så att vi alltid och under alla förhållanden har nog av allting. Det är ett enormt löfte, är det, som står där i Bibeln. Det finns ett fattigdomsideal som man många gånger predikar. Men det är ju faktiskt så att Jesus hade ett hus. Många säger att ja, men ja, han hade bara en sten att vila huvudet på. Det är inte sant. Han säger till lärjungarna, följ med mig hem. Han hade ett hem. Han hade en kassör som tog hand om pengarna. Nu tog han inte hand om dem så bra. Det gör ju Andreas ett gott jobb. Men Judas, han var ju inte så bra på det där. Men han hade en kassör. Och har man kassör så måste det betyda att det finns pengar. För annars behöver man ingen kassör som tar hand om dem. Och om vi ska kunna ge i överflöd så måste det också betyda att Gud vill ge oss tillbaka. Som Per så många gånger har pratat om, att vi får både utsäde så att vi kan så och så får vi behålla en del av skörden och äta den. Jesus han sa att ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vad jag kan hitta när jag läser Bibeln så är det det enda ställe som Jesus jämför med att det kan bli en riktig avgud jämställt med honom själv. Att begär efter pengar. Det blir en herre för oss som blir större än vad Jesus han blir. Jag tror inte det är fråga om hur mycket pengar vi har som egentligen gör om vi är låsta vid pengar. För man kan vara fattig och så kan man vara låst vid det man har. Så det är inte bara de stora summorna, det är inte bara det, utan det är hur man ser på pengarna. Korparna som gav Elia mat. Det är egentligen ganska märkligt, för korpar är sådana som äter så mycket de kommer över. De äter alla döda djur de hittar och de napar gärna åt sig. Men ändå så var det korpar som fick flyga till Elia och ge honom mat vid bäcken Kerit. Gud han kan göra saker som är emot det vi egentligen tror på. Eller har tro för, ska jag säga. Jag ska läsa från Abrahams välsignelse, 5 Moseboken 28. Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över allt folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden. Välsignad ska du vara ute på marken. Välsignad ska ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda. Det din boskap föder. Din nötboskaps kalvar och lammen i din jord. Välsignad ska din korg vara och välsignad ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut. När dina fiender reser sig mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska du dra ut mot dig, men på 7 vägar ska de fly för dig. Jag tycker det är så underbart det här. När vi får attack knackar, när det blir kris, när allting bara verkar gå helt överstyr. Och då säger ordet att på sju vägar ska det här som kommer mot oss fly tillbaka. Inte bara liksom det som just kommer, utan sex saker till. Jag tycker det är helt underbart. Herren, han är alltid i överflöd. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Det måste ju betyda att Herren är med på vårt bankkonto. Eller hur? Ja. Han är med i vårt skafferi. Amen. Jag vet inte om jag vill äta sju korgar fisk och bröd, men ändå, han är med i vårt skafferi. Han är med i vårt hem, han är med i våra barn, han är med allting som vi har. Han välsignar det. Han ska välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig. Det betyder inte att vi ska flytta ut ur Sverige. Utan det betyder att han välsignar där vi rör oss, det område vi rör oss på. Herren ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig, om du håller Herren i Guds bud och vandrar på hans vägar. Sen står det i Galaterbrevet 3:9. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Så det här gamla löftet från Moseboken, det kan vi ta till oss idag. Jag vet inte hur ofta du gör så med bibelordet, men det är faktiskt jätteskönt att ta bibelordet. Och när man inte ser någon möjlighet, eller om man tycker att det här går inte, så säger man, men det står faktiskt, Herre, att mitt baktråg ska vara välsignat. Så nu talar jag välsignelse ut över mitt baktråg. Det står att mitt förrådshus ska vara välsignat. Så nu talar jag ut välsignelse över mitt förråd. Istället för att göra tvärtom. Nej, det här fungerar inte. Nej, det här löser inte sig. Nej, det här är så jobbigt. Nej, nu har jag inte. Att man vänder och så börjar tala ut. Därför jag tror att orden vi talar, de föder någonting. Samtidigt så kan man säga att man påminner Gud. Vi behöver inte påminna Gud. För han har inget dåligt minne. Men jag tror att Gud tycker om när vi påminner honom om de löften som han har gett. Och samtidigt så får vi mer tro. För talar man det som Bibeln säger, då föds det tro inom en också. Vi fungerar så som människor. Vi behöver inte vara i Bibeln, vi kan vara i bara den vanliga vardagen. Så vet vi att det gör skillnad. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Och det här är Nya testamentet, det står, så det är inte bara gamla. Tionde och offer då. Jag har mött en hel del människor som säger att tiondet, det tillhör inte Nya testamentet, för vi lever i ett nytt förbund. Jag skulle säga som så istället, att jag är glad att tiondet tillhör Nya förbundet, Nya testamentet. Därför att annars skulle det vara så att vi skulle ge alla pengar till Gud. För i det nya förbundet så äger han oss helt och hållet. Men Gud, han vet hur vi har det. Så istället har han gjort en ordning där han säger 10%. Han kunde sagt 25, han kunde sagt 50, han kunde sagt 75. Han kunde sagt 95. Men han har sagt 10% av det som vi tjänar. Det ska vi ge till honom. Jesus, han säger om Matteus 23:23. Vi är skriftlärda och fariser, ni hycklare. Ni är tionde av mynta, dill och kummin. Men försummar det som är viktigast i lagen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Så vi ser att tiondet, det tillhör nya förbundet också. Jag har haft tider då jag inte har vågat ge tionde. Jag har haft tider då jag har haft så dåligt med pengar att jag har sagt att Gud förstår att inte jag kan ge tionde. Ibland har jag gett det över en månad. Jag har spritt ut det. Det har känt liksom enklare att göra så. Tills Gud talar till mig och sa, Eva, litar inte du på mig? Jo, sa det gör jag. Och så pekade han på det här. Nu lever jag ett annat liv. Faktiskt skulle jag inte våga att inte ge tionde. Förstår ni vad jag menar? Inte så att jag är rädd för Gud. Men jag vill ha välsignelsen över det som jag har. Så därför så är det alltid det som går ut samtidigt som allting annat man betalar. Idag har vi ett förbund. Jag skulle bara vilja läsa några löften för dig. Kan vi bara, om du vill blunda eller vad du vill, du kan somna om du blundar. Men bara lyssna på de här löftena. Psalm 84 står det att han har lovat att inte hålla tillbaka något gott för oss. Han har lovat att inte hålla tillbaka något gott för oss. Första Petrusbrevet 1:13. Vi är födda på nytt. Efesierbrevet 5:18. Fyllda av hans heliga ande. Uppenbarelseboken 5:9. Vi har blivit friköpta från helvetet. Våra namn är skrivna i livets bok, Uppenbarelseboken 20. Vi har blivit satta hos Jesus i den himmelska världen, Efesierbrevet 2:6. Han har lagt djävulen under våra fötter, Efesierbrevet 1:20. Vi har en obeskrivlig himmelsk glädje, Första Petrusbrevet 1:8. En frid som övergår allt förstånd, Filipperbrevet 4:7. Gud har välsignat oss med den himmelska världens andliga välsignelser, Efesierbrevet 1:3. Och han har kallat oss genom sin härlighet och ära, Andra Petrusbrevet 1:3. Ja, det är bara några få av alla de löften och alla de saker som han har gjort för oss. Malaki 3:6-10 säger: ja, Herren har inte förändrat mig. Ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Allt sedan era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vem vill vända om till mig, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Men ni frågar, varför ska vi vända om? Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, till ni och hela folket stjäl från mig. För in allt tionde i förrådshuset. Ibland står det för in fullt tionde i förrådshuset. Så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Om inte jag kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Det tog ett tag innan jag förstod det här med att stjäla från Gud. Men när det gick upp för mig, oj, tänk, är det det jag har gjort? Det är det jag har gjort när jag inte har fört fullt tionde. Och sen ser jag att det står tionde och offergåvor. Det här predikar jag om på tullen i Skara, och det var en som blev så arg på mig. Men jag sa då att vi kan inte ge offer förrän vi har gett tionde. Därför tionde tillhör Gud. Jag kan aldrig offra av tiondet. Det är hans. Offer, det ger jag utöver tiondet. Kan jag dela upp tiondet och ge det på någon missionsorganisation eller någon som jag ser har behov någonstans? Nej, jag tror inte det. Eftersom det står full tionde till förrådshuset. Förrådshuset är den församling man tillhör. Så jag tror inte man kan dela upp det. Det har varit ibland när jag varit ute och förkunnat, så har det kommit människor och frågat mig: men Eva, jag vet ju att du inte har så stor lön. Kan inte jag ge mitt tionde till dig? Nej, det kan du inte om du tillhör en församling. För då tillhör tiondet den församling där du är och där du får din andliga mat. Därför är det så viktigt också att man inte ska stå med sitt namn i en matrikel och så aldrig gå till den församlingen, utan gå på andra församlingar. Utan man har sitt namn i matriken i den församling man tillhör. Och den församlingen där man går och äter, där får man full tionde in. Eller hur? Var kommer idén om tionde ifrån? Den första som gav tionde, det var Abraham. Och han levde 430 år innan lagen. Så vi ser att tionde har inte med lagen att göra. Det står i Galaterbrevet 3:17. Vad jag menar är detta. Ett testamente som Gud själv i förväg har gett lagarkraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. Så själva tionde principen, det är någonting som Gud har planerat långt innan. Så står det i Ordspråksboken 3:9. Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Ge Herren det första. Bär fram det bästa till honom. Bär fram det finaste du har. När Zacchaeus han blev frälst så gav han 50% av allt han hade till de fattiga. Och sen sa han, om jag har gjort orätta affärer så ska jag betala igen 4 gånger den summan. I Jerusalem så gav man allt vad man ägde till församlingen. Ska vi göra det idag? Ska vi ge allt vad vi äger in i församlingen? Nej, jag tror inte det. Jag tror att Gud talar om ett speciellt tillfälle här. Däremot så tror jag, det här tror jag, så det får du pröva. Men är det inte så att Gud vet allting som ska hända? Han har ju koll på allting. Och han visste ju att Jerusalem, det skulle förstöras. Det skulle inte lämnas sten på sten, utan det skulle helt utplånas. Det är ju ganska smart av honom att säga till församlingen i det läget att lägga allting i en pott och så använd det. För allting det som ni äger, det kommer ändå inte att vara värt någonting om ett tag. Jag tror att det kan vara så. Jag tror också att givande är en planerad handling. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Till Gud älskar en glad givare. Jag skulle vilja säga det. Tycker du det är jobbigt att ge, så gör inte det. För då blir det ingen välsignelse över det. Utan ge det som du har tro för. Börja i det lilla och så gå till det större. En del straffar församlingen. Inte bara, jag talar inte om denna nu, utan jag talar om församlingen i stort. En del straffar församlingen. Nu tycker vi inte om vad äldstebröderna och pastorn har sagt, så nu ger vi inget tionde. Det är en farlig väg. Det är en farlig väg. För det är inte församlingen och pastorn man straffar, utan det är Gud man ställer sig upp emot. Men jag tror att givandet, det är någonting som man ska planera för. De sa det lite på skämt i Svenska kyrkan, att nu kan ni sluta lägga byxknappar i kollekten, för änglarna har börjat med blixtlås. Jag tror inte bara att vi ska liksom slita upp det vi just då har och så slänga. Jag tror inte heller att vi ska ge för att det är en eldig evangelist. Jag vet Bill Lövbom till exempel, någon som har hört honom. Han är helt underbar och bra att prata. Man vill bara ta hela bankboken och lägga i offerboxen när han har talat. För man blir så berörd. Men det handlar inte om att det är någon som är jätteduktig på att prata eller något sånt man. Utan det handlar om att jag tillsammans med Gud sätter mig ner. Och så bestämmer jag mig för att det här. Och så kan det komma en människa med nöd i ens väg. Och då hjälper man den människan. Ja, men kan man lita på att den människan har nöd? Nej, kanske inte. Men det är faktiskt mellan den människan och Gud då. Jag gör vad som Bibeln säger. Jag har redan läst det här ordet i Ordspråksboken. Och jag ska sluta med det. Ordspråksboken 11:24-25. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad. Den som vederkvickar andra blir själv vederkvickt. I grundtexten här så används 2 skilda ord för att använda för vederkvickt. Det är rava och jara. Det första ordet, det betyder att släcka törsten genom att ge någon ett glas vatten. Eller att ta ett glas vatten och så stänka några vattendroppar. Så om Marco kommer här och är jättetörstig så tar jag ett glas vatten och så stänker jag lite vatten på honom. Då är han ju lika törstig sen, eller hur? Det andra, det betyder att ta ett glas vatten och så hälla över Marco. Han är kanske lika törstig om jag häller det över honom. Men ni förstår vad jag menar. När det bara flödar så mycket vatten att det är som om det blir hällt över en. Det är det som den här bibelordet talar om. Den som vederkvicker andra betyder egentligen är generös, givmild, slut och fred. Istället för att strida för sin rätt blir själv välsignad. Och det betyder framgångsrik och smord. Den som stänker lite vatten på andra, vederkvikt genom att släcka törsten med ett glas vatten, kommer själv att bli översköljd. Alltså när man ger andra att dricka, när man ger andra att få bli otörstiga, då kommer vi själva att bli vederkvikta. Jag sa att jag skulle sluta på det, men jag måste läsa ett bibelord till. Filipperbrevet 4. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Jag kan leva i överflöd och jag kan lida brist. Alla de här sakerna var Paulus beredd på att vara och ändå tacka Gud. Och jag tror faktiskt det är där vi befinner oss. Det är där som vi är. Men att leva i tionde och att leva i offer, det kan aldrig tömma ut vår kassa. Däremot kan det tömma vår kassa om vi påverkas och snackas till saker. Jag har sett exempel på där människor tar lån och man gör en massa grejer därför att det finns vidlyftiga idéer och visioner. Och så. Det är inte alls det jag talar om. För det är inte sunt. Men jag talar om att våga komma in i givande, våga leva i tionde. Jag tror att vi ska uppmuntra varandra att våga göra det också. Jag vet inte hur du har det, men jag vill inte se den här församlingen gå omkull. Jag tror Gud har en plan för den här församlingen. Vi tar stapplande steg. Gör vi. En del kanske tycker att det har inte hänt någonting på den här tiden. Jag tycker när vi tittar tillbaka så har det hänt ganska mycket och det håller på att hända saker. Så jag hoppas att det kommer att fortsätta så. Jag vet att Gud vill välsigna oss tillbaka. Jesus, jag bara tackar dig, Herre. Tackar dig för att dig tillhör allt guld och silver, Herre. Tackar dig för att du har tillgång till allting. Du är vår himmelske far, du har lovat att förse. Nu ber jag dig, Jesus, som ett mirakel, Herre. Jag ber för den som just nu känner att jag har inte så mycket pengar, jag vågar inte ge. Jag ber, Herre, att du bara ska visa vad du förmår att göra, Herre. Jag ber att du ska gjuta in tro, Herre. Du ser den som redan lever i givande, Herre, och som offrar kanske mer än vad man har råd till. Jag vet att det finns sådana människor också, Herre, som hela tiden ser församlingen och ger troget, Herre Jesus. Jag vet att det finns människor som inte är här idag som gör det, Herre. Jesus, jag bara ber att du ska välsigna de människorna också, att de ska se att det kommer en skörd. Det kommer en skörd. Tack Jesus. Att du är en mirakelgörare. Du är en mirakelgörare, Herre. Och vi vill tro på det, Herre. Tack Jesus.